Hej och välkomna till avsnitt 1136 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Polisvåldet i USA är ett hett samtalsämne på båda sidor av Atlanten. Här följer ett samtal med polisman Thomas Persson om George Floyds död, Black Lives Matters och hur amerikansk polis faktiskt fungerar. Varmt välkomna. Thomas Persson, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska prata om de senaste incidenterna med polisvåld i USA, och det är några incidenter vi ska prata om då, och den som, det som tände gnistan som fick elden att starta, så att säga, det var ju när George Floyd blev dödad i Minnesota, och det här var ju en väldigt omtalad händelse. Det skrevs om det hela världen, och incidenten hände den 25 maj då. Han var arresterad av en polis, och polisen ställde sig på hans nacke, och det slutade med att han sa att jag kan inte andas, och han dog, och sen så var det protester över hela världen egentligen, och du är insatt i de här frågorna, så jag tänkte om du börjar med att kommentera George Floyd, det som hände, och dina tankar och så.
Ja, för det första så är det ju, måste man ju säga, att det var en fruktansvärt hemsk video att titta på, och något sånt får inte hända under några som helst omständigheter, och som jag ser det så är det ett mord. Det märkliga är, tycker jag, att han inte är häktad och misstänkt för first degree murder. Han
polismannen
var ju först
alltså?
Ja, precis, polismannen. Jag kan inte se hur man kan utesluta att han har uppsåt till döden. För det måste han ju ha då, precis som i Sverige, att han måste ha uppsåt till döden, effekten av brottet. Och varför skulle han inte kunna misstänkas för att försöka få det se ut som att han bara sitter där fast han medvetet håller på och mördar honom? Alltså att han mördar honom med vilja. Jag förstår inte hur åklagaren redan kan utesluta det. Så det är en sån detalj jag har tänkt på. Mm.
Jag kan bara tillägga då innan du fortsätter, det är att Derek Chauvin, som den här polisen heter då, som dödade eller mördade George Floyd, han kommer att åtalas för third degree murder och second degree manslaughter och second degree murder, och jag är ingen superexpert på skillnaderna, men jag snabbläser lite grann på Wikipedia, och det står att third degree murder, det är när man har jag hittar inte exakt vad det betyder här faktiskt.
De har ju lite annan uppdelning än vad vi gör i Sverige, men man kan säga att det handlar om uppsåtet helt enkelt. Om man råkar döda någon fast man inte har några, man kan inte klandras för det särskilt mycket, då heter det ju grovt vållande till annans död eller vållande till annans död, och då heter det manslaughter i USA. Och sen har vi ju dråp, och då har de olika grader av manslaughter, medan vi har dråp. Och sen är ju second degree murder är att man kanske inte hade uppsåt, men man borde ha, man anses ändå som skyldig till att ha dödat personen, och blir second degree. Det finns två varianter av second degree, varav han är misstänkt, tror jag, för att han, eftersom han är polis och utbildad och har det som sin arbetsuppgift, så måste han hållas till en högre standard, vilket gör att han uppfyller det kravet på second degree murder. Men varför han inte har first degree murder? First degree murder är alltså när du dödar någon med uppsåt. Du har uppsåt till effekten, alltså döden är ju effekten av det brottet, mord. Jag förstår inte hur det är uteslutet att han har uppsåt till att mörda Floyd.
Jag vet inte alls, men känns det inte som att vad skulle han ha för motiv till det? Jag menar, han är ju bara där för att häkta den här personen, eller för att gripa honom, rättare sagt.
Bristen på motiv är ju inget problem i svensk domstol. Du behöver inte ha ett bevisat motiv för att kunna döma någon till mord. I USA är det väl lite annorlunda, men det är svårare att bevisa att någon har uppsåt till döden om man inte har minsta motiv. Då blir det liksom Då får man närma sig det på ett annat sätt, varför han har uppsåt till döden. I svensk rätt hade det inte behövts, men i USA så misstänker jag att det kanske är där det halkar ut till en second degree murder. Kan vara så.
Just det. Ja. Ja, men det är intressant. Vi får se hur det går vidare. Har du något mer att säga om hela den här situationen? Alltså, varför gör polisen så här? Alltså, du säger att det är mord, men alltså, varför... Alltså, amerikansk polis, de skiljer sig kanske från svensk lite grann, men varför gör man såna här saker ens när man ska gripa en person?
Ja, du tänker specifikt på Chauvin i det här fallet, eller?
Ja, precis. Ja, precis. Exakt, polisen ja. Där. Och,
nej, det är... Som jag, alltså, min uppfattning är att han har eller det här vet vi, att han har uppträtt väldigt påverkat och använt en falsk sedel, och därför på grund av att han är
George Floyd
så uppenbart
om
ja han är så uppenbart påverkad, så därför det är mest därför de ringer polisen. Och när de kommer dit så måste de ju ta kontakt med Floyd och misstänka honom för minst ett brott med sedeln. Och när de sätter in honom i bilen där så händer väl något i polisbilen och de tar ut honom igen, är det inte så?
Ja, det kan hända. Jag har inte 100%.
Ja, så förstår jag det. Eller om de är i hans bil. Men det händer något i bilen. De sliter ut honom och sen så sitter ju Chauvin på honom i 8 minuter och 46 sekunder. Och han är ju, vad ska man säga, instruktör för en av dem. Han har ju 20 års tjänst där för mig, eller 15 eller 20, och är outrank liksom. Han är mycket högre, han har mycket mer befäl på, bland de poliserna som är där på platsen. Så att den här stackars killen som bara jobbat några dagar eller vad det nu var, vecka, han vågar inte sätta sig upp mot det där, även om han borde gjort det till slut, kan man ju faktiskt konstatera. Så är det väl det som gör att han inte lägger sig i. Det är för att de är så unga i tjänst i jämförelse med Chauvin. Och på övervakningsfilmen ser man ju även att Floyd, när han får lite tid för sig själv, de lämnar honom vid en vägg där han står med handfängsel bakom ryggen. Där ser man att han droppar en påse vitt pulver, knark, av något slag. Så brukar kriminella försöka göra när de vill bli av med saker. Och sen blodprovet visar ju fentanyl och metamfetamin, vilket ju båda är väldigt, väldigt starka grejer. Det är inte vem som helst som går runt och är påverkad av att ha sånt i blodet.
Nej. Det har ju pratats mycket också om, alltså han vart ju, alltså man kan säga så här att du anser att han vart mördad, George Floyd. Och det anser...
Jag kan inte se om man kan utesluta det i alla fall. Jag tycker man började åtala för det, tycker jag.
Ja, och de flesta som varit väldigt upprörda i Black Lives Matter och i hela världen egentligen, de håller med om det, att det här var ett mord och det var helt fruktansvärt och så. Men det har ju också gjort att George Floyd har blivit väldigt hjälteförklarad nästan. Alltså han är någon slags hjälte, en martyr för det goda sak. Och jag tycker det är viktigt att hålla två bollar i luften samtidigt. Jag menar, det som hände George Floyd, det var fel, det var mord kan man säga. Fruktansvärt, ingen ska behöva dö så, det spelar ingen roll vad han har i sin bakgrund liksom. Men för den sakens skull så var han ju inget helgon, och den biten av diskussionen, den på något sätt, den förs knappt.
Nej, precis. Det är ju inte riktigt läge när någon har blivit mördad att klanka ner på den personen. Och det vill man ju akta sig för. Men det visar ju sig även i det här fallet att det finns ett eget kulturellt fenomen som uppstår varje gång en svart blir mördad av en vit, eller dödad ska jag säga, blir dödad av en vit polis. Om det finns en chans att misstänka att det är felaktigt gjort, så hamnar det i media varje gång. Och det här sker bara när det är svart som blir dödade av vita poliser. Om det är en svart polis, då blossar det inte upp i media. Om det är en vit person som blir dödad av polisen, tveksamt, vilket det finns många exempel på, massor som finns lätt tillgängliga på nätet, men CNN är inte det minsta intresserade av att sätta dem i något sammanhang. Utan det är ju färgen som avgör. Och jag måste ju ifrågasätta de som har rasism som motiv by default, så att säga, i den här, när det här uppstår. Om vi ser till att Minneapolis-fallet, att det är så många som har rasism som utgångspunkt, att man utgår från att det är rasism till motsatsen bevisas. Och jag önskar att vi levde i ett samhälle där man inte gjorde det, men nu är det ju så och vi kan inte utesluta det. Men för mig så tycker jag att man måste ha någon anledning att hamna på rasism. Någonting måste man ha. Det kan inte vara utgångsläget att det är rasism för att polisen är vit och den svarte mannen är svart. Man kan inte, jag tycker att man måste ha någonting att hänga upp varför man anser att det är rasism till motsatsen bevisas.
Så att, ja precis, det var ett mord väldigt tydligt, men att det var rasism, det går inte alls att säga lika tydligt.
Nej, jag har inte sett något än så länge på att det skulle ha med det att göra. Och om man, då påstår man då att man kan läsa Chauvins tankar när han genomför mordet. Men det blir svårt att bevisa för det första. Och man måste ha stödbevisning. Man kan inte göra det utan stödbevisning. Att säga att ja, men det är rasism som ligger bakom. I en rättssal duger inte det. I media duger det. Och för Black Lives Matter duger det att inte ha någon konkret sak som pekar på att det var rasism. Men i en rättssal så måste man ha något konkret som visar på att den här mannen har rasistiska meddelanden på sin telefon eller något som styrker det. Eller en KKK-dräkt hemma i garderoben. Då är det liksom, då är man ju väldigt nära att kunna bevisa det. Men jag har inte sett något sånt.
Eller kanske en track record som polis då, att han har varit extra hård mot svarta eller sånt där kanske.
Ja, exakt. Någonting sånt, ja. Precis.
Ja.
Vi får se vad domstolen kommer fram till. Jag har inte sett hur det ser ut med utredningen, om det finns något sånt överhuvudtaget. Det har inte läckt ut något, så vitt jag vet, i alla fall, än så länge.
Nej. Men om vi går vidare lite grann då, så det här med alltså hur många som dödas av polis och sånt, det är ju alltid, det är ett hett diskussionsämne därför att det är så många starka känslor. Men det finns statistik som pratar om polisvåld och så här i USA, så att, och jag vet att du kan mycket om det. Kan du berätta lite om sånt?
Ja, jag kollade upp en serie statistik med och jämförde Sverige och USA. Till exempel hur farligt det är att vara polis i Sverige kontra USA. Och i Sverige så är det ganska enkelt. Vi har haft 30 mord, polismord, alltså där poliser blev mördade, sedan år 1900. Och det är ett snitt. De senaste 50 åren så brukar det ligga på 2 polismord per decennium. Det kan man faktiskt se sedan åtminstone 70-talet. Så är det genomsnittet. Nu, den serien som jag kollade på, det var mellan åren från och med 2007 till 2018. Och då skedde det. Det var 1272 poliser i USA som dog under de 11 åren, 2007 till och med 2018. 12 åren blir det, va?
Ja, något sånt.
Precis. Och i Sverige så var det en, och det var 2007 när en kollega i Nyköping blev dödad vid någon omhändertagande av en psykisk sjuk. Och i och med att vi har då ett polismord på dessa åren och de hade, av de här 12, 1272 så var 610 av de dödsfallen i USA var mord på poliser. Så de har ett snitt på 51 poliser per år som blir mördare. 51 poliser i USA blir mördare per år. Och i och med att USA är 33 gånger större än Sverige i populationen så blir det ändå så att det är 18,5 gånger fler polismord per capita i USA än i Sverige. Alltså, man har tagit jämfört med befolkningen så är det ändå 18,5 gånger större chans risk att bli mördad som polis än i Sverige. 2011 så hade USA Vänta nu här. Ja, det var i alla fall 11 gånger högre mordfrekvens med skjutvapen i USA. Just bara då det är ett typiskt år, skulle jag säga. Så är det 10-11 gånger fler mord med skjutvapen i landet. Så det påverkar ju polisens agerande såklart. Det skulle påverka mitt agerande om man har blivit beskjuten någon gång i sin karriär eller man känner någon på ens polisstation har blivit mördad inom något år eller två. Då påverkar det såklart din beredskap, alltså din stressnivå. Och den stressnivån måste du kunna hantera för att ändå bemöta folk på ett bra sätt. Men du måste kunna bemöta vid en bilstopp eller du måste kunna växla upp väldigt snabbt för att komma hem med livet i behåll. Och det är rätt självklart att om det är 18,5 gånger högre frekvens av polismord så måste du vara åtminstone 18,5 gånger högre, ha högre säkerhetstänk. Ungefär så. Alltså det är ju bara siffror. Det här är ju människor vi pratar om. Men det påverkar en om det är många poliser som skjuts omkring det såklart. Och så lägger man där till amerikanernas vapenkultur så är det också en bidragande orsak till att den amerikanska polisen är mer trigger-happy än vad svensk polis är till exempel. Det säger ju sig självt att det måste vara på det viset. Det skulle vara helt otroligt annars. Så där har jag väl lite av förklaringen bakom hur polisens bemötande av misstänkt kriminella och kriminella framför allt i USA. Varför det ser så helt annorlunda ut. Sen så finns det ju några som den här Chauvin som skulle varit sparkad för länge sen inser ju alla nu då. Ett sånt rötägg ställer till det för alla poliser i USA. Jag vet att de är väldigt ledsna i poliskåren i USA. För det här är något som de har jobbat med stenhårt, mycket längre än oss såklart av lätt insedda skäl. Att de har ju rasmotsättningar och sådana här problem och divisioner i samhället har de ju haft mycket längre än oss. Och de har ju verkligen sen senaste decennierna så har de ju verkligen jobbat stenhårt med det efter Rodney King och allt sånt där och innan dess också. Men framförallt efter Rodney King och olika fallen. Och det är ju lätt att titta. Varenda polisstation, jag hörde att ja, det finns ju många tusen polisstationer i USA. 1 000 av de polisstationerna sköts av en person. En polis som har sin polisstation. Och det säger sig självt att hans arbete mot rasism och bias och liknande frågor kanske inte är lika stenhård som det är i de stora städerna där de stora polisdistrikten ligger. För där har man anställt många svarta och verkligen försökt arbeta med de här påstådda strukturerna som uppenbarligen har funnits. Men spolade man tillbaks bandet i amerikansk historia några decennier så ju längre du spolar tillbaks desto mer rasism hittar du såklart. Jag menar, spolar du tillbaks till 50-talet så
I
det finns
söder.
inga diskussioner. Ja, det finns inga diskussioner om att det finns rasism inom polisen. Det vet vi. Det behöver man inte diskutera. Men sen kom Civil Rights Act och efter det så har man väl mer och mindre jobbat på det. Och sen har det varit de här stora händelserna som Rodney King och sånt som har eskalerat de här diskussionerna. Jag menar, de har gjort det här mycket mer än vad vi har gjort. Om vi tror att vi snackar mycket hudfärg nu så har ju de gjort det mycket längre.
Okej, vi ska snart gå vidare till att prata om Black Lives Matters, men alltså finns det något mer att säga om statistik och så?
Ja, det finns ju några uppenbara poänger som man måste förstå när man, som att man inte misstolkar hur mycket, alltså bilden i media, i svensk media och på CNN och all svensk media, mainstream media, så är ju bilden att det är så mycket rasistiskt polisvåld, att svarta skjuts ofta oskyldigt av polis. Och det är inte sant om man tittar på siffrorna. Men det är ingen som gör det. Det är ingen i media förutom kanske Fox och några till som tittar på statistiken. Och för att svarta är överrepresenterade av de som polisen i USA skjuter är inte så konstigt när man ser till hur kriminaliteten ser ut. Och då är det ju så att 12,6% av befolkningen i USA är svarta. Och den gruppen står för 53% av morden, vilket ju är en fyrfaldig, 400% överrepresentation. Alltså, den är i alla fall fyrfaldig. Och då kan man ju även tänka sig att hälften av de här, ja, 13% som är svarta är ju män då, såklart. Och det är de som står för morden. Och det är inte alla de männen som är kapabla att mörda, utan man måste ju ta bort någon procent till där. Så man är nere på 3-4%, max 5 skulle jag säga, som står för hälften av morden i USA. Och då måste man ju förstå att det finns ju stora hål i Detroits innercity och många andra liknande städers innerstäder som har ramlat isär och som är, ja, mer eller mindre slum och getton och mycket kriminalitet som vi inte ser så mycket av, men där polisen är varje dag och ägnar all tid åt de här områdena. Så det är några procent som står för hälften av morden i USA, vilket man måste komma ihåg. Och om man ser till exempel att enligt officiella källor, FBI och olika källor som har statistiken på det här området, så är det 40% av angrepp på polisen som utgörs av svarta. Alltså de fallen som där poliser följs, angrips, så är 40% av dem svarta. Svarta utgör däremot 30% av de som polisen skjuter. Det finns olika undersökningar som visar 27 visar en, 28 visar en och någon visar 31% av de som polisen skjuter är svarta. Men 40% av angreppen på polis utgörs av svarta. Så det visar ju snarare åt andra hållet. Det finns även andra siffror som visar att svarta är lite underrepresenterade bland de som skjuts av polisen. Den stora genomgången som gjordes av Washington Post, en vänstertidning, och FBI, den visade ju på att om man tar hänsyn till överrepresentationen i brott, så var svarta 2% mindre av de som polisen sköt än vad det borde varit om man jämfört med kriminalitet och del av populationen och sånt. Så man kan säga att man kan i alla fall med lätthet påstå att det finns inga stora studier som visar på det som sägs i media, att polisen utsätter svarta för systematiskt övergrepp och våld på grund av att de är svarta. Det kan inte stämma med de siffrorna. Det är helt enkelt inte sant. Man kan inte göra sådana påståenden. Men erkänn att du inte hör någon prata om de här siffrorna i media. Eller erkänn och erkänn, men det är i alla fall i svensk media, så har du hört det någon gång, Ronny?
Nej, verkligen inte.
Nej,
Nej.
nej. Och jag förstår inte hur den här debatten kan pågå som den gör utan att man. Det är ju bara känslor det handlar om och det kan man ju förstå till viss del, men är det då att man inte rapporterar om det för att ens den media man jobbar för inte gagnas av att man vill hellre prata känslor? CNN är ju tveksam, eller tveklöst så, att de gräver ju inte i de här siffrorna. Det kan jag säga efter att ha följt CNN under upploppen här. Det är känslor och det är känslor igen och
Men
ingenting om
CNN
statistik.
har ju ett incitament, alltså det är amerikansk media och det här är den nya trenden som väldigt många har hakat på och CNN, ja, det finns ju ett incitament att driva det narrativet. Men alltså det intressanta det är att det incitamentet verkar finnas här också. Alltså man vill tro, man gillar inte USA här i Europa, liksom EU-resolutionen jag nämnde tidigare. Och man vill haka på det här drevet på något sätt. Man vill att nu ska vi sätta dit USA och deras polismyndighet för den är rasistisk och det gör att man tittar inte på statistik. Så på något vis så har vi har importerat hela den här amerikanska vänstersjargongen hit också.
Ja, det är så. Det är så uppenbart och det är frustrerande att man inte är mer bygger sina diskussioner på fakta när det kommer till de här diskussionerna. Man utgår bara från enskilda händelser, och det finns ju uppenbara mekanismer som har gjort att det här fenomenet, det kulturella fenomenet om svarta som dödas av poliser uppstår hela tiden. Det är att det är ett väldigt litet urval av händelser, så talen är väldigt små. Och sen andra steget är att man inte granskar dem. Man hoppar över en riktig granskning och ser vad det var som låg bakom skjutningen. Och gör man det så kan man ju lätt hoppa över då ett problem. Och sen så, vart var jag?
Nej.
Jo, ett litet antal är det. Och sen är det ett fenomen som kallas för confirmation bias och selection bias. Alltså selection bias är att du har ett väldigt litet antal, ett litet antal händelser att utgå från, vilket gör att felmarginalen blir mer. Och confirmation bias är att ankarfenomenet, att du är benägen att hitta information du söker från och bortse från information som inte instämmer med din tes.
Ett bra exempel på det är alltså alla vi som följer, jag är inte sån faktiskt, men jag har haft instinkten utan tvekan, men man har aktivt arbetat bort den. Det är när man följer amerikansk politik, det finns en sajt som heter Real Clear Politics, och där har de alltid så att de har ett perspektiv, en person som skriver från vänster och en annan från höger, och har man väldigt lite tid då läser man bara det som man vet att ja, men det här är nog vad jag tycker, och så läser man det. Oftast försöker man läsa allt, jag försöker i alla fall, men när man inte hinner, då är det verkligen nu, jag läser den jag tror är på min sida ungefär. Så att,
Ja, och USA har ju ett stort problem där, om vi gör det lite enkelt för oss. En tredjedel av befolkningen tittar inte, följer inte det här. En tredjedel tittar på CNN och en tredjedel tittar på Fox. Och när de här Fox-tittarna och CNN-tittarna möts så är det två olika verkligheter som möts, och diskussionerna blir ju därefter. Det ser man ju, de når inte fram till varandra. De pratar inte om samma saker. De har helt olika bilder av rasismen och kriminaliteten och problemen och lösningarna uppenbarligen.
Ja, men så är det. Vi kanske kan komma in på media lite mer senare, men jag tänkte gå vidare nu till Black Lives Matter, för det som hände i kölvattnet av George Floyds död, jag var inne på det i inledningen då, det var ju att det startade en proteströrelse i hela USA, och Black Lives Matter har ju funnits i, ja, 6 år ungefär, så att det är ingen ny rörelse, men det här gjorde verkligen att det fick luft under vingarna, och den har spridit sig internationellt till Europa, till Sverige till och med, och så, men den började i USA, och jag tänker, vad är dina tankar om liksom hela den här snöbollseffekten och det som hände i USA då med Black Lives Matter?
Ja, jag blev intresserad av den här frågan när jag såg en hemsk polisskjutning, en av de här då, där en vit man, du kanske minns vilken stad det här var. Det var innan 2015 i alla fall. Jag skulle säga att det var innan.
Ferguson, Missouri, var det ju?
Nej,
Nej, okej.
det är
Nej.
inte den jag tänkte. Den tänkte jag komma till sen. Men det är en polis som håller på att bli av med sin taser. Det är en svart man som försöker fly från polisen för han har en outstanding warrant för att han inte har betalt sitt
Just det.
barnunderhåll.
Just det, jag minns det. Jag minns det.
Ja.
Men jag minns inte vart.
Och, så de brottas om hans taser, och amerikanska polisen har som instruktion att blir du av med din taser om du hotas av din egen, alltså om du har riskerat att bli skjuten av din egen taser, så ska du skjuta verkanseld med pistolen. Det är så de tränar. Därför att du riskerar att bli utslagen, pang, så snabbt av en taser, och då kan du bli av med vapnet och då är det godnatt. Så därför så tränar de att när du blir av med din taser, då ska du skjuta verkanseld. Och de brottas om tasern. Det ser man tydligt på videofilmen. Det är den här hemska filmen från en park där någon står och filmar utanför en park, och den svarta mannen vänder och springer därifrån och blir skjuten i ryggen flera, flera gånger. Och man tänker bara, varför slutar han inte skjuta? Så jag var tvungen att kolla upp hur det låg till. Och det är inte så som man tror i första ögonkastet. För det första så är den här vita polisen och ingenting, det finns ingenting om rasism på honom. För det andra så finns det det här med Tyson, blir du av med Tyson så ska du skjuta verkanseld som de tränar. För det tredje så finns det en effekt där, och som är välkänd i polisskjutningar som vi har haft i Sverige flera gånger, att om du som polis har bestämt dig att nu ska jag skjuta, då är det väldigt svårt i det läget med den stressnivån att du håller på att bli överfallen att sluta skjuta.
Mm.
Det är väldigt svårt, för din hjärna har sagt okej, du är på väg att förlora ditt liv, gör som du har tränat, nu ska du skjuta, jag har bestämt det, nu ska jag skjuta. Så då är det extremt svårt att sluta skjuta. Så det förklarar till, åtminstone till viss del, den dödsskjutningen. Sen så är det ändå någon sekund och ett par skott för mycket för att jag ska tycka att det där är acceptabelt. Men han fick 20 år i fängelse också, så att det ska man ha i åtanke.
Mm.
Men... och sen då, 2014 så var det Ferguson, och då visste jag redan om det här. Eller om det var tvärtom, men hur som helst. När nästa händelse dyker upp, då sliter jag mitt hår för att ingen i svensk media eller CNN pratar om detaljerna kring den här statistiken bland annat. Och Ferguson var ju ett, alla, hela CNN, alla politiker, massor av politiker i alla fall, kändisar, tv-programledare satte upp händerna i luften och sa hands up, don't shoot. Och det blev liksom startskottet för hela Black Lives Matter. Alltså det var inte startskottet, men det var det som fick Black Lives Matter att blossa upp och få kraft. Innan dess så fanns det knappt. Så det var ju Ferguson 2014 som skjutningen av Michael Brown skedde. Och nu i efterhand vet vi att det där är helt byggd på en lögn. Michael Brown-fallet var inte alls som de sa från början. Det sades att han var en gentle giant. Det sades att han hade armarna sträckta i luften, hade satt sig på knä vid polisbilen, händerna i luften, och den vita polisen skjuter honom från flera meters avstånd bara för att han är svart. Det var narrativet. Det var några vittnen som sa det här, och de bevisades ljuga sen. För den vita polisens... han uppger i utredningen och i rättegången att Michael Brown hade precis innan varit inne i en affär, finns på övervakningsfilm, stulit sushi sweets, tror jag de heter. Det är blunts av dem. Alltså blunts är marijuana-cigaretter, kan man säga, enkelt uttryckt. Han hade snott saker för att göra blunts av. När han blev påkommen av expediten när han är på väg ut utan att betala, så morskar han upp sig och hotar expediten och går därifrån, vilket gör det till ett rån både i Sverige och i USA. Det är så kallat motvärnsfallet. Det är alltså ett rån, och när polisen åker förbi den här Michael Brown och ser honom mycket korrekt, han är misstänkt för rån, då stoppar han honom och börjar prata med honom sittandes i sin polisbil, och då någonstans där så attackerar Michael Brown polisen som sitter bakom ratten och försöker ta hans pistol. Polisen, han lutar sig in i polisbilen genom det öppnade fönstret. Han tar upp sin pistol och skjuter Michael Brown. Och skotthålen i ovansidan händerna, alltså vid som omöjligt kan ha varit hands up, don't shoot. Och skotthålen i bilen och allting sånt bevisar ju att det är en lögn. Men än i denna dag så räknar CNN och Black Lives Matter upp Michael Brown-fallet som en av de rasistiska polisskandalerna.
Mm, och vi kan säga då att polismannen som sköt, han hette Darren Wilson, och det här utreddes ju, och han vart friad av en jury där i Ferguson, och det var ju det som gjorde att de här protesterna sen verkligen blossade ut, och att han vart friad, polismannen.
Ja, de trodde väl på lögnen, men jag menar, Barack Obama var president då. Mm. Och han gick ut och sa att det här inte var... Han gick ut och berättade som det var. Att det här inte var något polisövergrepp, något rasistiskt polisövergrepp. Men det där lever uppenbarligen kvar. Det är konstigt att CNN använder det fallet med tanke på att Barack Obama har sagt det han har sagt om fallet.
Mm.
Så det bevisar ju att det här narrativet är inte så enkelt att ta koll på. Det är samma sak med flera av de här svarta fallen som räknas. Alltså, fallen med svarta killar som skjuts till döds av polisen. Att om man granskar dem så ser man att det finns. Det är inte alls så enkelt som att polisen inte borde ha skjutit. I många fall är det helt korrekt skjutning. Och i vissa fall är det tveksamma. Alltså det finns ett uttryck inom amerikansk polis som heter awful but lawful. Alltså hemskt men lagligt. Att skjutningen kanske, den är hemsk men den är fortfarande laglig i nödvärn oftast. Och det är de flesta av de här fallen. Men så om man räknar bort dem så har man så extremt få fall kvar att komma med. Det är alltså ett par enstaka med Chauvin inräknat då. Medan CNN och Black Lives Matter påstår att det är tiotals i alla fall. Och det är inte sant helt enkelt.
Nej. Så att de här kör på ett falskt narrativ, och då kunde vi se då i Ferguson och ja, i många andra incidenter också då. Men alltså, nu har ju Black Lives Matter fortsatt. De kör på det falska narrativet, de blir uppbackade av media, av CNN, av MSNBC och av amerikansk liberal media, och helt uppenbart också av EU. Jag kan inte släppa det här liksom. Men Black Lives Matter i USA i alla fall, de har ja, det har varit upplopp i hela USA, och man har förstört affärer, man har förstört byggnader, och man har tagit över en stadsdel i Seattle, och den kallar man Chas, och mycket kaos i USA nu i liksom kölvattnet av Black Lives Matters. Vad har du för tankar kring allt det här, och kring liksom hur man ska hålla lag och ordning i en situation som, nu är det ganska lugnt nu, men som har varit?
Ja, det är inte lätt. Det är inte lätt. Ja, den stora skandalen just nu är ju som du sa, Chas, att borgmästaren som verkar väldigt woke, hon har ju beordrat polisen att dra sig ur det där. De har ju tagit över 6 kvarter var det från början, och bland annat en polisstation. Och de har ju en egen fri stat kan man säga där inne, påstår de. Och borgmästaren beordrar fortfarande poliserna att inte gå in där, trots att det har skett massor av brott. Och härom natten var det en person som blev mördad där inne, och polisen gick inte in och utredde det. Vilket det är helt hårresande. Ja,
Och
det är på den nivån det är just nu.
det här beror alltså på, alltså politiskt, alltså att är det politikerna som bakbinder händerna på polisen, eller är det polisen som fegar ur, eller vad är din bedömning?
I Seattle så är det ju en svart kvinnlig polischef och en vit kvinnlig woke borgmästare. Och den svarta skiter i hudfärgen, men polischefen har varit på borgmästaren om att det här är fel. Att de kan inte överge en del av landet från att ha täckning för polis. Till exempel så finns det affärsägare, näringsidkare inom det här området som hindras i sin business. Alltså, de hindras att göra som de vill och ha öppet som de vill till exempel. Och de plundras hela tiden, konstant. Ja, det är en soppa.
Ja, men alltså jag skulle säga, om vi ska snart gå vidare och prata om ett annat fall som också blivit väldigt uppmärksammat. Men jag tycker att det intressanta nu är att Donald Trump, som är republikan, han har ändå lyckats styra upp det hela. Han har inte liksom dikterat, men han har sagt att om inte ni gör någonting, kallar in nationalgardet och får ordning på det här, då kommer jag att trycka in militären. Och det gjorde ju att det varit lite eld i baken både i Minnesota och på andra ställen, och guvernörerna använde då nationalgardet och det varit lugnare. Det måste ju vara, dels så tycker jag att det här är väldigt bra, jag vill en kommentar på det, alltså att Trump gjorde så, men jag tycker också, alltså vilken stress för polisen. Och först måste de då hantera att alla betraktar dem som mördare och någon slags milisrörelse som hatar svarta, och sen så blir det den här instabiliteten, och då kräver allmänheten att nu ska ni liksom, nu måste ni fixa lag och ordning. Jag menar, det kan inte vara lätt att vara polis, men de två sakerna, Trumps respons och polisen i den här situationen.
Ja, det var bra att Trump ändrade sig lite där med att gå in med militären så lättvindigt som han hade tänkt från början, när många generaler, före detta generaler, slog bakut och sa att vi vill inte ställa amerikanska trupper mot vår egen civilbefolkning i USA. Så han backade ju på det, medan nationalgardet har de ju använt på olika håll. Ja. Så det var bra. Och sen, ja, i det här läget så är det väl helt rätt när en del av en storstad är kapad och ockuperad av en självutnämnd ja, vad man nu ska kalla det, zon. Så då tycker jag att det är rätt att hota med att man måste gå in med militär om borgmästaren beordrar polisen. Jag vet inte hur, vem som har befogenheter att bestämma över polisen där, borgmästaren kontra presidenten, men
Guvernören kan säkert gripa in också,
ja,
utan tvekan.
just det, precis. Det är nog inte så mycket kvar att göra där för presidentens del, om de inte skärper till sig i Seattle.
Nej, för man kan ju inte bara ockupera och liksom tycka att nu är det peace, love and understanding här. För det är lite det som är deras attityd, demokraterna. Ja, men de är hippies ungefär. Men jag menar, tänk om
Ja,
nazister
precis.
hade tagit över en stadsdel. Det hade de aldrig accepterat. Liksom, så att
Nej,
det, men det är ju samma sak.
definitivt
Det är
inte.
bara olika liksom, intressen.
Ja, det är så otroligt. Det är ett steg mot inbördeskrig det här, att en utbrytargrupp bryter av en del av USA. Jag menar, det är ju ett steg mot inbördeskrig. De har ju dessutom beväpnad personal. De har ju inga poliser, utan de har ju speciellt utsedda personer med tung beväpning som ska sköta deras regler. Alltså ett annat ord för polis, fast de säger att de har ingen polis. Det är ju samma sak med gränsen. Alla de här hatar ju Trump såklart. Och hans egna och Trumps gränser och murbyggande. Men de är ju väldigt tydliga med att inte vem som helst får komma in i deras område. Och de ska nu bygga ut sin mur. De har ju en uppbyggd mur och som de vill utöka. Det är så komiskt. Man kan inte hitta på sånt här. Alltså.
Nej,
Det
alltså.
är så komiskt att det är intressant.
Ja, verkligen. Vi ska gå vidare till nästa grej och den är inte lika komisk och det är en annan skjutning då och det inträffade i Atlanta, Georgia vid hamburgerstället Wendy's på drive-in där och där en händelse som också har då blivit, incidenten har hamnat på video, på film och ja, kan du berätta lite om den?
Ja, det är Atlanta, ja, precis. Brooks som blev ihjälskjuten, en svart kille, vit polis. Finns det någon anledning att inte kunna utesluta rasism, så utesluter man inte rasism utan att man förutsätter rasism. Så i Black Lives Matters ögon så är det här ett rasistiskt polisdåd, högst säkerligen. Men det här är ju en ögonblicks händelse
Jag kan
egentligen.
börja backa bandet lite grann och berätta vad som hände då. Det var så här att
Gör det.
den här mannen då, den svarta mannen, han satt i en bil och sov och han stod då i bilkön till drive-in för de som skulle köpa hamburgare. Så personalen ringer polisen, de kommer dit och knackar på hans ruta då och han sover och han kommer ut och han gör en sån här blåsning för att se liksom om han är påverkad. Och till en början så går det lugnt till, men sen så plötsligt så börjar han brottas med de här poliserna och han tar polisens, jag tror att det är polisens taser och springer iväg. Och det här kan man se på film då. Då skjuter han bakåt med taser mot polisen och polisen jagar honom och drar upp sitt liksom tjänstevapen och skjuter ihjäl honom. Så att det var
Ja,
sammanfattningen.
precis. Bra sammanfattning. Det är Wendy's som brinner upp där sen också, ja, så någon står utanför. Han blåser alltså 1,08 promille. 1,08 promille. Det är grovt rattfylleri, så vi stänker om det. Och alltså du är packad när du har 1,08 promille. Så att de skulle släppa, han är alltså misstänkt för grovt rattfylleri i det läget. Jag säger inte att de kan göra något annat än att gripa den här personen. De kan ju inte låta honom, alltså han ska ju gripas misstänkt för grovt rattfylleri. Han sitter dessutom i vägen för bilkön såklart. Han börjar ju helt plötsligt bråka när han ska gripas. De ska ju sätta handfängsel på honom och ta bak hans händer kring ryggen och då exploderar han från ha varit lugn till att full brottningsmatch 100%. Det skjuts lite olika tasers och det utdelas några slag av de två poliserna och mot den här Brooks och han kommer iväg med en av polisernas taser. En polis beslutar sig att springa efter. Det finns ju flera skäl till det. Man kan ju inte veta vad han är på väg att göra. Han ska gripas och så vidare. Och i det läget så är han ju cirka 2 meter bakom Brooks. När Brooks vänder sig om, fortfarande springandes i samma riktning, men vänder sig om och skjuter tasern. Det ser i alla fall ut som han skjuter den. Jag tycker det ser ut så.
Jag tycker också det.
Ja. Det sägs väl också att han sköt tasern. Och i det läget så är det ju helt uppfyllt nödvärn att skjuta dödliga skott enligt reglerna som existerar för polisen i landet, så vitt jag vet. Det räknas alltså som ett dödligt vapen, en taser. Och polisen, även om det är less lethal, så är det ett antal personer som dör av dem faktiskt per år som polisen använder. Men du kommer att bli utslagen om du blir träffad av den här tasern. Och om jag sätter mig in i hans situation, så han riktar precis en taser mot mig och han är bara 2-3 meter bort eller någonting sånt. Och det är alla kriterier för att skjuta verkanseld uppfyllda, och jag kanske är på väg att bli utslagen. Därför så skjuter jag verkanseld. Jag kan inte veta vad min kollega bakom ryggen, vilket skick han är i efter brottningsmatchen. Han kanske är utslagen. Om jag då också blir utslagen, då är det kört. Så att skjuta i det läget måste vara rätt. Hade den här konstapeln skjutit i benet, vilket inte krävs, det är inte standard i det läget. Hade han gjort det däremot, så hade han blivit hyllad som en hjälte, kan jag säga, för att lösa den situationen på bästa sätt. Nu träffar han honom så olyckligt så han till slut dog. Han, konstapeln som sköt, han gjorde ju dessutom livräddande åtgärder för att försöka hålla liv i Brooks, men lyckades inte, utan han dog ju sorgligt nog.
Ja, men det var intressant.
Ja,
för det här var
ja
också.
Men det är... Ja.
Det var ju ett efterspel, alltså det som hände då, det var ju dels att polischefen där, en kvinna, en svart kvinna tror jag, minns inte exakt, men hon sa upp sig, hon var väldigt så här förstående så här tidigare då för Black Lives Matter, men hon sa upp sig, och jag tror att de här poliserna, de placerades om och sådana saker, och de kommer utredas nu, och sen så var det ett upplopp där då, och Black Lives Matter, de brände ner Wendy's, alltså hamburgstället, som någon slags hämnd, jag vet inte logiken där, men...
Ja, exakt. Ja. Mm. Ja, nej, men logiken, facklogiken, det är känslor som gäller. Mm. Det är ju hela den här rörelsen, den politiska ideologin bakom det där. Det är svårt att förstå sig på, men det är ju mycket, det är mest känslor. Det är inte fakta som gäller, utan det är känslor och konspirationsteorier. Det som är suspekt i det här efterspelet är att den här konstapeln är just nu häktad, misstänkt för first degree murder och riskerar dödsstraff. Vilket är helt makalöst att han sitter just nu inlåst och med dödsstraff hängande över honom. Ja. Hade han skjutit i benet så hade han inte haft ett dödsstraff. Han hade väl inte ens varit gripen, vill jag påstå, om han hade skjutit i benet. Och kriterierna för att skjuta honom i överkroppen ser jag som klart uppfyllda. Dessutom med andra omständigheter, att stressad situationen, han vet inte vad kollegan gör, han har tagit tasen, han ska gripas. Att göra helt korrekt i den situationen är alldeles för mycket begärt av en människa. Så att han sitter häktad misstänkt för mord är... Det är en rättsskandal, speciellt när man granskar hur det har gått till. Det är en åklagare, och nu är det så olyckligt att vi måste prata hudfärg igen, för han är svart. Och han har varit ut, han är ute på hal is privat. Han har några skandaler, någon sexövergreppsskandal hängandes över sig. Han har en lång karriär som åklagare och han kampanjar för att bli vald igen. Men han har några ärenden, några skandaler hängandes över sig. Och självklart så känner han till Chauvin och Minneapolis-fallet och Black Lives Matter och protesterna. Men när det, hela USA skakar i grunden av de här händelserna, så självklart känner han till det här. Han känner troligen pressen av att inte släppa ut den här polisen. Att åtala och förutsätta rasism antagligen. I alla fall så verkar han känna sig nödgad att dels då åtala för first degree murder. Vilket är horribelt. Där då dödsstraff kan ingå i det här fallet. Dessutom så har hans kronvittne, den andra polisen, är ju hörd som vittne. Han är även åtalad för att ha begått medhjälp till olika brott, och att han är också misstänkt för brott, men inte, han kommer inte åtalas för någon mord, men han är misstänkt för några brott. Och den åklagaren har alltså uppgett att han kommer att vittna mot den skjutande polisen. Mm. Men jag har själv sett med egna ögon den vittnet, polisen som är vittne, med sin advokat i en tv-sänd intervju neka till att han har någonsin gått med på att vara åklagarens vittne mot sin kollega. Det har inte hänt. Och ändå så har åklagaren uppgett detta när han har dragit ärendet för rätten. Så finns det en annan kritik också, att åklagaren ska ha gjort förhastat, att utredningen inte är klar innan han har åtalat för first degree murder. Jag kan inte exakt turerna rent hur hjulen snurrar i deras juridiska process, men det finns insatta, de som kandiderar mot den här, någon slags åklagare som kandiderar mot den här åklagaren har gått ut och sagt det, att det här är olämpligt att åtala honom innan utredningen är klar. Så det tyder ju också på att det är fel. Alltså det är så mycket, jag begriper inte att den här rättsskandalen är uppmärksammad alls i Sverige. Den är inte uppmärksammad alls.
Jag måste få komma in där, för det här är så oerhört intressant. För att jag menar, jag är inte insatt i detaljerna här, utan det jag har sett det är videon. Och utifrån videon så tycker jag att självklart så agerade polisen rätt. Och jag vet även att USAs bostadsminister Ben Carson, han är svart då, i Trump-administrationen, han sa att det här fallet är inte samma sak som i Minnesota, det här är inte alls glasklart, för det var jättemånga som hakade på just det här drevet, för det är det är, jag menar, det är ju nästan en pöbelstämning i USA nu mot poliser. Och Ben Carson sa att nej, men det här är det som har hänt i Atlanta, det här måste vi kolla på, det är inte alls samma sak som i Minnesota. Och det vart jag väldigt lättad av att se och höra då att han sa, för att jag tyckte inte det heller. Men det du berättar nu, att till och med åklagaren, han ska driva ett åtal innan utredningen är klar, och alltså den här politiseringen, det kände jag inte till. Och det visar på något sätt att det har verkligen gått långt. Det har blivit en pöbel nu, och pöbeln skrämmer till och med polisdepartement, pöbeln skrämmer politiker, och har man då en åklagare som kanske är lite så halvkorrupt, jag menar, då de liksom ställer sig upp och återhålligt vinden blåser. Så att oerhört allvarligt, jätteallvarligt, ja, och jag håller med.
Ja. Det kommer mer, det kommer.
Okej, fortsätt då. Okay.
Ja. Det finns inspelat, alla kan gå och titta på YouTube när åklagaren drar det här fallet för rätten. Han påstår alltså, han står i rätten och påstår att Brooks var calm and cordial, alltså lugn och medgörlig.
Ja, ah, okej.
Okay. Jag vet inte, men när jag tittar på den händelsen så är han, visst han är calm och kordial och medgörlig. Han är lugn och medgörlig fram tills han ska gripas. Sen är han allt annat än det, lugn. Han brottas med två poliser och lyckas ganska bra med det. Jag menar, han är inte lugn. Men det han påstår också då är att han var lugn och medgörlig ända fram tills han skulle gripas. Och han förstod aldrig att han skulle gripas. Så han drabbades av panik att han var på väg att bli gripen. Och det var därför han gjorde som han gjorde. Jag menar, det är väldigt tunn soppa och tunn is. Och hal is och djupt vatten och allting den här åklagaren är ute på. Jag tycker inte man kan påstå de saker, att han har lagt fram det för rätten på ett ärligt sätt. Calm and cordial. Det är helt obegripligt.
Ja, men alltså jag tycker det är intressant, de här termerna. Jag menar, calm and cordial i fallet nu i Atlanta, och sen har vi the gentle giant i Ferguson, Missouri. Mm. Jag menar, det här är ju begrepp nästan som hämtat ur någon slags handbok för hur man som aktivist ska liksom komma in på, liksom göra sig på något sätt hemtam i media och sådana saker. Han var gentle giant. Jag menar, det här är ju liksom aktivism i hög utsträckning, känns det som.
Ja, absolut, absolut. Mm. Och det sista jag skulle säga där var att han påstår då att Brooks inte ska ha förstått och uppfattat att han är arresterad, men grejen är det att han står ju där med två poliser som säger till honom, jag tror du har fått för mycket att dricka ikväll, och sätter handfängsel på honom. Och ska ta tillbaka hans händer bakom ryggen. Han har dessutom blivit gripen för att fylleri förut, och han har haft med polisen att göra förut. Så han har blivit, han, det, Det är klart han vet vad som är på väg att hända. Bara för att han inte sa något magiskt ord att du är arresterad så ska han inte ha förstått alls att han var på väg att gripas. Det är bara bullshit.
Mm. Precis, precis. Ja, jag håller med. Ska vi gå vidare till nästa grej kanske? Och det är i sådana fall att, jag menar, här har vi var inne på det nyss, alltså gentlegiant och sådana begrepp. Jag menar, vi har ett svart community som det finns jättemycket bra att säga om USA, svarta community, det är fantastiska människor. Men när det gäller liksom att, man har ju ändå bilden att, eller de har det, att polisen är ute efter dem. Och jag menar, det är ju ingen snack om att det finns jättemånga mödrar, amerikanska ensamstående mödrar, svarta, som är jätteoroade för sina barn för att de är med i gäng och de kanske är liksom dåligt umgänge, de håller på med droger och de blir såklart bestörta om deras barn blir skjutna av polis, vilket händer lite nu och då. Men alltså, det har ändå blivit så att det svarta community, de har på något sätt fått någon slags, ja, de får förebilder i svarta brottslingar. Vi har Rodney King, vi har Michael Brown och såna saker. Och det är ingen som påpekar nästan. Kan du berätta lite om det?
Ja, nej, precis. Det är ju svårt som vit att prata om de här sakerna. Men i och med att jag inte bor i samma land och inte pratar med en amerikan så är det lättare. Men i USA så, det här är ju ett känsligt ämne som fasen. Speciellt alltså, som vita kan inte säga de här sakerna. För det, och det kan man inte visst till förstå, men Candace Owens kan och gör det mycket. Det finns ju många svarta som pratar om det här, att som hon säger, att varför uppstår det, när det här kulturella fenomenet som jag pratar om uppstår.
Jag kan bara säga att Candace Owens, hon är en svart, ung, konservativ kvinna, kan jag säga.
Mm, precis. Väldigt skärpt kvinna. Hon pekar på det här, att varför sätter vi upp. Jag menar, de har ju andra hjältar, men det finns ju även de här offermentaliteten som hon pratar om. Om jag tar hennes förklaring av det hela istället för min egen. Så den här offerkulturen vill hon få bort från det svarta communityt. Därför att det är skadligt, det skapar en känsla av underlägsenhet, det är dåliga förebilder och en offermentalitet är inte någonting nyttigt för en människa att gå runt och ha om sig själv, anser hon. Och jag tycker det låter vettigt. Och den här hela kulturella fenomenet med Al Sharpton som dyker upp varje gång. Så amen i kyrkan så dyker Al Sharpton upp och ska hålla sina. Han är ju väldigt duktig på det han gör, men han är ju en kringresande i svarta dödsfall, helt enkelt. Ja, det, så det är ju ett uppenbart kulturellt fenomen som vissa, måste man ändå säga, bygger, det är deras karriär. Jag tror inte att de, om de inser det här eller inte vill det, jag vet inte, men det är ändå så det har blivit och det fortsätter varje gång.
Ja, men de lever definitivt på offermentaliteten, både Al Sharpton och Jesse Jackson och alla de här, alltså, ja, så är det.
Ja,
så att, ja. Men okej, alltså det var lite om USA. Jag tänkte vi ska gå vidare också och prata om Sverige, därför att som jag sa i inledning så har det här spridits i Sverige också, Black Lives Matter, och det hållits ganska omfattande demonstrationer både i Stockholm och i Göteborg. Och ja, om vi börjar med det som hände i Stockholm då, det som varit mest känt där när det var på Sergels torg, det var ju att en kvinnlig polis, hon, jag kan inte detaljerna, för jag följde inte det här live utan jag har bara sett stillbilder, men om jag förstår saken rätt så var det en kvinnlig polis som, polisbilen stod där på Sergels torg och var omringad av massa demonstranter, och hon gick ut och hon böjde knä med demonstranterna, och jag tyckte att det var helt förskräckligt, därför att, ja, så gör man inte som polis tycker jag, utan då ska man upprätthålla lagordning. Men jag vet att du kan mer om det här i detalj, så berätta vad som hände och din analys av det.
Ja, hon blev omringad av en stor folkmassa. Det var två polisbilar, alltså bara fyra poliser, och det kom flera hundra personer mot dem. Och i det läget är det inte särskilt lätt. Det hon gör där, att gå ner på knä för att lugna ner stämningen, det, jag menar, det är en okej lösning, tycker jag. Jag ser inte att det är den ultimata lösningen. Det har kanske varit något annat, men så långt så kan man inte säga så mycket om det. Men det är det som hände sen som är värt att diskutera. Men i USA så har vi sett massor av poliser som tar ett knä för att liksom lugna ner stämningen och visa att vi håller med er om det här fallet och sådär. Men det är snarare det som händer sen med den här texten hon ombeds hålla upp och som hon håller upp och den knutna näven som ju då övergår till ett direkt ställningstagande för Black Lives Matter. Och så kan man då fundera på hur politiskt är Black Lives Matter i Sverige, hur mycket politiskt är det i USA? I USA är det tveklöst till exempel. Men jag tycker, alltså i den stundens hetta där som den situationen uppstår, jag ser inte att man kan liksom, att det skulle vara en sån, det kan vara en olycklig sak och hon har otur att hamna i den situationen och sådär. Men ja, tydligen så ska det utredas ordentligt. Jag tycker att det var ett misstag som andra misstag, inte så mycket mer än så som jag ser det.
Men tror du att hon gjorde det av rädsla eller av någon slags naivitet eller?
Hon ser inte så rädd ut från början där, men så jag vet inte. Det är väl, hon gör efter bästa förmåga och med lite medmänsklighet och situationen är på platsen och sådär, så det är lätt att det blir sådär. Det är ett misstag att råka använda en politisk symbol som den svarta, den sträckta näven i skyn, det är ju liksom, ja, vi vet ju alla vad det är för någonting. Så det är ju inte opolitiskt och man ska inte vara politisk i sin yrkesutövning. Så att men jag ser det som ett misstag. Man får lära och gå vidare, som jag säger.
Just det. Finns det något mer att säga om den här demonstrationen då? Jag menar, vi lever i coronatider och sådär. Och det jag tänkte på, det var att alltså, vi får ju egentligen max samlas 50 personer på samma ställe. Jag vet inte om det har förändrats nu, men det har varit så i alla fall. Och här var det ju betydligt fler.
Ja, det är olyckligt. Jag vet inte, allt det här har ju gått helt överstyr. Det som händer på våra gator. Och om man bara tar Sverige som exempel. Men vad förväntar man sig? Att man ska förändra amerikansk polis i grunden genom att demonstrera i Sverige? För det första så kommer inte det vara något effektivt eller sätt. Det kommer knappt att uppmärksammas. Och är det ens grundfrågan, stämmer den, grundpremissen, att det är så mycket rasism i amerikanska polisen som det påstås? Nej, det är inte sant. Det finns ingen utbredd systematisk rasism i amerikansk polis. Den bilden i media är ju så uppenbart överdriven, så hela premissen för den här demonstrationen i Stockholm är ju fel. Och vi kan ju vara säkra på att corona har spridits på grund av de här demonstrationerna. Med så mycket folk och ja, vi vet ju hur läget var. Så corona har spritts på grund av att fler folk har gått ut på en felaktig premiss. De här kedjorna, vi vet ju alla hur långa de här smittokedjorna kan vara. Så att hur många liv som kommer att försvinna på grund av extra smittspridning, ja, det kommer vi aldrig få veta, men man kan nog räkna med det.
Ja, det är illa. Men alltså, jag kan tycka om vi ska börja avrunda lite grann. Alltså, när jag ser en sån här sak, den här kvinnliga polisen som ställer sig på knä, då lägger jag till liksom massa andra liknande händelser som jag har sett när jag tycker att svensk polis har agerat för mjukt och för mesigt. Och jag menar, det har uppstått en liten bild nu, speciellt bland högerfalangen i de politiska diskussionerna om att svensk polis är mesig och varför, alltså när de samlades fler än 50 personer och de hade inte masker och så, varför går man inte bara in? Varför gör man inte som i USA? Varför går man inte in med tårgas och liksom bara arresterar dem och sätter dem i karantän? Varför låter man dem hållas? Och det vart ju ännu mer, alltså i Göteborg, där var det ju riktiga, men där slog man sönder saker och det påminner nästan om Göteborgskravallerna 2001 då. Och jag menar, där tyckte jag också, alltså varför gör polisen ingenting? Så att om vi avslutar med den frågan.
Ingenting gjorde de inte. Men jag håller med dig. Men det är ju uppenbart en valtaktik. När man ska
Men en fråga
bestämma.
innan du besvarar då, är det här i Sverige, är det här ett beslut som polisen bestämmer över själv eller finns det politisk styrning i sånt här också i Sverige? Alltså
Det finns.
responsen alltså på såna här situationer.
Det finns ett politiskt tryck uppenbarligen som påverkar polischeferna. Det är tveklöst. Så det kan man vara helt säker på. Men man får ha i åtanke att polischefen på platsen, alltså kommenderingschefen som är chef över hur poliserna ska agera vid den här demonstrationen, måste ta hänsyn till effekterna och konsekvenserna av det man gör helt enkelt. Om det är väldigt många människor så blir det mer effekt. Så man har valt en extra defensiv inställning här skulle jag gissningsvis från sidan. Jag känner inte till det, men jag har ändå varit med i de svängarna i kravallpolis i 10 år. Så jag vet vad man gör för bedömningar. Och då har man lagt in i vågskålen de negativa konsekvenserna av att få mer, att dra hem den konflikten mot motståndet mellan poliser och Black Lives Matter-demonstranter och ja, det är väl framförallt det man kan säga, Black Lives Matter-demonstranter och poliser. Man vill verkligen inte ha en uppblossande konflikt, och det måste man förstå. Och även om demonstrationen där är helt olaglig så valde man att beordra en upplösning av den, för det gjorde man en bit in i den där manifestationen så beordrade man upplösning av demonstrationen, men man valde inte att göra, att åtgärda det med fysisk, alltså med våld. Man gick inte in från polisen helt enkelt och flyttade på människor, så det var en avvägning. Man beordrade folk därifrån men utan att fysiskt flytta dem därifrån. Vilket jag ser inte att det beslutet är fel. Det gör jag inte.
Nej, just det. Nej, okej. Ja, jag kan ingenting om hur polisen tänker, utan det är bara en utifrån betraktelse. Alltså, varför gör man inte mer? Varför låter man dem hållas? Jag tror att det är en ganska vanlig reaktion om man kanske inte är insatt att man tänker så.
Ja, precis. I Göteborg däremot, där finns det ju många situationer där jag anser att man borde gjort saker när de ger sig på polisbössarna och annat. Man gjorde saker i Göteborg, man agerade där när man blev tvungen, men det kanske var lite defensivt i de här uppenbara attackerna, om man säger så. Stenkastning, sparkande på bössar, där gjorde man ingenting, och det kanske inte var helt rätt. Jag vet inte, det går att diskutera i alla fall.
Ja, okej. Okay. Jag är klar. Har du något mer att tillägga innan vi avslutar?
Ja, det var några små saker. Vad var det vad jag tänkte på? Jo, ja, det var väl tillbaka till USA om vad som hände där. Visste du om att i Kalifornien så håller demokraterna på att vilja slopa en lag som kallas för 209, en lag mot rasdiskriminering? Den vill demokraterna ta bort. De vill alltså ta bort en lag mot rasdiskriminering, lag 209 någonting.
Hur kommer det sig? Vad...
Jo, de vill ju kunna rasdiskriminera till fördel för svarta.
Okej.
Okay. Och garanterat till nackdel vita och kanske fler grupper. Men man vill ju, den lagen som den antogs 96, så den är inte jättegammal. Men den anses i det här politiska läget vara fel då. Det är fel 2020 att man vill ta bort en lag mot rasdiskriminering. Hör du Martin Luther King vända sig i sin grav? För jag tror han ligger där och skriker när han hör sådana saker. Ja, och det andra fallet är från Kentucky, där governor Andrew Beshear. Han vill ge svarta gratis sjukvårdsprogram. Fattiga svarta, han har alltså intervjuats, och det här finns enkla, det är enkelt att få tag i de här uppgifterna. Jag har hört honom intervjuas om det. Han vill göra så han kan ge fattiga svarta gratis sjukvårdsprogram. Men inte, baserat på ras.
Alltså, nej, exakt. Inte vita
så,
alltså?
Och så om du tänker dig att du har en svart fattig människa framför dig som då ska få ett gratis sjukvårdsprogram, vilket är en... Det är bra i sig, men som de har det i USA så är det ju, då blir det ju lite kontroversiellt eftersom det är skattepengar och inte vem som helst får det. Mm. Då kanske du har en fattig svart framför dig och som får sjukvårdsprogrammet, och så har du en ännu fattigare latinamerikan bredvid och en ännu fattigare vit bredvid. Mm. De ska alltså diskrimineras. Den mindre fattiga svarta ska få det, men inte de andra på grund av ras, hudfärg.
Ja, det är helt makalöst. Helt absurt.
Ja, det är helt makalöst. Jag menar,
jag vill bara säga då att jag måste bara säga en sak då med jag kommer ihåg det. Alltså, Andy Beshear, som är guvernör i Kentucky, han är demokrat. Det var det jag ville säga.
Ifall någon skulle tänka någonting annat.
Precis. Ja, han är inte med Donald Trumps parti. Ja. Nej, men det låter helt absurt. Det här visar verkligen det vi var inne på tidigare. Alltså att nu är till och med det politiska etablissemanget kontrollerade av mobben, av pöbeln. De är rädda och det uppstår någon slags galen, vansinnig gruppdynamik som gör att man helt liksom, man har hoppat på den här snöbollen som rusar ut för berget och drar med sig allting i dess väg. Och jag menar, det här är farligt. Det här är en sektmentalitet och den måste motas bort. Och människor ska inte behandlas. Människor ska, alltså, jag tycker din inställning är väldigt sund där, därför att du var helt övertygad om att det som hände George Floyd, det var mord. Den här vita polismannen, han bör åtalas till och med för first degree murder, tycker du. Medan det här som hände till exempel i Atlanta, det var inte mord, utan det var polisen som liksom gjorde precis det som en polis är instruerad att göra i den situationen. Så jag menar, vart är balansen? Liksom, okej, okay, USA, där har vi liksom ingen balans därför att det är deras land och det är väldigt mycket känslor nu. Men jag menar, vi i Europa, skulle inte vi bara kunna ta ett djupt andetag och betrakta det med lite mer på något sätt, lite mer perspektiv? Men det verkar vi inte kunna heller med den här EU-resolutionen och med liksom Black Lives Matter i Sverige och Europa. Så att jag menar, alla verkar helt tappa förmågan till logik.
Ja, det finns några saker som jag skulle vilja säga innan vi avrundar på detta. Det är att i USA så har ju svarta i stor utsträckning hamnat i en missnöjd underklass med mycket kriminalitet och så vidare. Och då finns det två huvudsakliga sätt att se på det problemet. Antingen vänsterns, och då tittar man på historien, slaveriet, rasismen i historien, Jim Crow-lagarna och allt det där. Och så tittar man på skillnader i utfall idag mellan olika grupper, mellan svarta, vita, hispanics och så vidare. Då tittar man på utfallet, hur ser det ut i slutändan bara med inkomst, utbildning och så vidare. Och när man tittar, när vänsteranalysen tittar på det här, så kommer man fram till att systemet i sig är rasistiskt. Hela systemet är rasistiskt för det är gjort av vita. Så därför är, bara därför är systemet rasistiskt. Och då måste det störtas. Alternativt, den mildare vänsterversionen är att man ska kompensera med retribution och olika behandling av olika raser som jag gav exempel på. Det är så man vill motverka varför det i slutändan går så olika mellan de etniska grupperna. Och de tänker sig kunna göra det här då, antingen riva hela systemet eller syssla med rasdiskriminering utan att behöva peka var i systemet det är rasistiskt. Det här är systemic racism. Jag menar, det finns ingenting kvar, men de påstår ändå att systemet i sig är rasistiskt. De behöver inte kunna peka på vart det är rasistiskt. De vill bara kunna peka på utfallet, att om man tittar här i utbildning och polisskjutningar, så är svarta överrepresenterade bland de som skjuts av polis och hamnar i fängelse, av de som har dålig utbildning. Så därför är systemet rasistiskt. De behöver inte peka på där är det rasistiskt. För det kan de inte längre. Det är borttaget. Jag menar, Martin Luther King fixade det där för länge sedan. Strukturerna. Men ja, visst, det är inte så enkelt heller, men som vänsteranalysen är inte korrekt. Den andra sättet att se på det, den mer vuxna bilden att se på det här problemet, det är att påstå att i USA så ska alla vara lika inför lagen. Det ska inte vara någon retribution, man kan inte ta pengar av någon för att ge till en annan grupp på grund av hudfärg. Och man måste se till den bakomliggande förklaringarna som gör att den här svarta gruppen i USA, med de här stora community som aldrig hör eller ser någonting, som har skyhög kriminalitet. Man måste titta på utbildningsnivån, skolorna i distrikten som oftast är under, eftersom skatterna, de har inte så mycket inkomst på skatter där, men folk tjänar mindre, så då blir det fattigare skolor. Det är problem som man till viss del har åtgärdat, men faderlösa hem, att man har en kultur av att, jag hörde en väldigt intressant tanke om det här som jag ska dra väldigt, väldigt snabbt, som en professor i evolutionsbiologi sa, att i och med att de låser in så många svarta män i det landet, så blir det ett underskott av svarta män, vilket gör att svarta män hamnar högre i kurs hos kvinnorna. Därför kan unga svarta män ha mer att välja mellan, och vilket de gör om de då har en normal drift, och det medverkar till att de har en kultur av fäder som är, kanske har barn med 5 olika mammor och ensamstående mödrar, vilket bidrar till kriminalitet och dålig utbildning och så vidare. Det här går ju i cykler, och sen så kulturer av gängvåld, droger, utanförskap The War on Drugs som är en katastrof för det svarta samhället till exempel. Det är de frågorna man måste titta på och inte bara skrika rasism eller polisen är rasistiskt. Det är därför vi, vårt community går så dåligt, det går så dåligt för dem och hamnar i fängelse.
Ja,
det är min uppfattning om frågan.
Jag håller helt med. Jag kan bara säga att Barack Obama, det var intressant, han var USAs första svarta president och han tog upp det här med att svarta män lämnar sina barn och gör, alltså de ensamstående mödrar har fått hand om barnen, så det är ett problem i det svarta communityt. Och det var någonting som han fick kritik för av Jesse Jackson och såna här liksom riktiga vänsteraktivister bland de svarta. Men Obama, han var modig, han sa att så är det och det är inte bra ungefär. Och han själv har ju varit väldigt gott föredöme där då. Men väldigt många är inte det i det communityt. Så var det i alla fall. Men,
ja, Obama, alltså, om jag bara ska ta det. Obama sa, vilket är helt korrekt, att om man växer upp utan far så är man 9-10 gånger mer trolig att hamna i fängelse och så här 20 gånger mer överrepresenterad i dålig utbildning och massa sådana siffror. Det måste man prata om, men det gör man inte i dagens läge.
Nej. Ja. Just det. Okej, men tack så mycket Thomas för det här väldigt informativa samtalet. Tack. Det var avsnitt 1136 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig, Ronny Berggren, som drivs för att ge det perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna detta arbete på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Thank you.